Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hej och välkommen att vänta på katastrofen ännu en vecka med mig, Kalle Zackari Wahlström, och Patrik Sellman. Hej Patrik.
Hej Kalle.
Du låter pigg.
Ja, jag lät ju inte lite som att jag ansträngde mig där i alla fall.
Ja, ja.
Nej då, jag är ganska pigg. Det är jag faktiskt. Jag tycker... Nej, det känns roligt, som jag brukar säga.
Är det något särskilt som gör att det känns roligt, Patrik?
Ja, att det händer mycket roligt, att vi har massa valpköpare på gång nu. Tyvärr har ju de hamnat i skräpkorgen, verkar det som. Jag har ju lite nyhetsbrevsprenumeranter och sånt där och har väl skruvat upp hastigheten på de här tusentals utskicken lite för högt med min vanliga mailadress. Ja, man lär sig av sina misstag, som vi brukar säga i podden här.
Ja, det är det.
Mm.
Ja, men vad fint. Och du, de här valparna är ju helt otroligt gulliga.
Ja, jag som försöker ha det här som ett litet inslag med, ja, du vet, upprepningsskämt, lite nördigt. Jag brukar säga så här, jag kommer inte på något sätt hur de skulle kunna bli sötare. Så de är nog optimerade.
Ja, alltså små tuffsiga björnungar, ser du.
Ja.
Otroliga.
Ja, de kommer att förvandlas sakta men säkert till att var kopior på björnungar och sen återgår metamorfosen till mer hundlik faktiskt.
Ja, 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 kul.
Ja, men det är så. Det är helt otroligt alltså. Och sen, men nu har vi ju 7 stycken. Första kullen vi i vårat liv hade vi ju bara 3, eller endast 3 då. Ja. Och nu har vi ju, det blir sån spridning på personligheterna, va? Och
just
vi
det,
försöker ju verkligen anstränga oss och matcha med dem som har varit på besök här och deras erfarenhet och deras personlighet som vi får ifrån, ja, ett par timmars möte då, va?
Ja.
Och möte med hundvalparna och sådär. Så, det har varit jätteroligt.
Segt att vara valpköpare och sen få liksom en lite sävlig, korkad valp. Och bara inse att ni har matchat den med det intrycket ni har fått.
Jag kan väl säga så här. Jag undrar om det finns svenska lapphundsvalpar som är så.
Mm-hmm.
Utan nej, men det är nog lite mer så här, hur kontaktsökande är de med människorna, hur alltså de är ju en del är ju mer på, vad ska vi säga, lite hårdare, va? Och eftersom vi har erfarenhet utav 2 valpar själv av den här rasen, så och även av andra, så får man ju tänka sig lite där, för det är ju så att våga efter och pratat med många andra också, det kan ju vara så att kan man ha en mer, vad ska vi säga, brukshund, så de ställer lite mer krav och så får du mycket mer sen istället. Så brukar jag förklara det då, va?
Just det. Mm. Och en annan jobbig grej är ju också att det där kan ju förändras väldigt mycket.
Ja.
Personligheten när de är små kan ju vara en, och så kan det bli helt annat i sin nya liksom familjekonstellation och sådär.
Ja, precis. Det är ju liksom en syntes. Men sen, ja, har man fött upp lite vanliga människobarn också, så har man ju fått se lite förändringar under olika åldersperioder och sådär också. Så är det ju, va? Absolut. Så, det är så här, man får göra som vanligt. Man får göra så gott man kan. Och så får man lära sig mer och mer efterhand. Och förhoppningsvis bli lite duktigare. Så är det ju. Men du, jag måste bara säga en sak här som jag har tänkt. Och det är att jag såg ert första avsnitt nu på tredje säsongen av Hjälp, jag har köpt en bondgård.
Ja, vad kul. Ja, det hade premiär i torsdags, första avsnittet. Och SVT kör en ny grej i år att de lägger ut bara, alltså som förr i tiden, att det kommer ett avsnitt i veckan.
Ja, det är ju inte riktigt min stil som... jag är ju ingen tv-tittare, jag är ju en streamare, jag vet
det. Just det.
Så, ja, det är... Kan du framföra ett klagomål?
Jag ska göra det. Ja, det verkar vara så, följarna verkar vara tudelade. Många är ju tacksamma, för det har ju varit klagomål tidigare i år, för att om alla avsnitt läggs ut på ett bräde, då finns det vissa som kollar alla redan första dygnet.
Ja.
Och då tar det ju slut väldigt snabbt. Och det här är ju ett sätt att få det gott i påsen att räcka längre.
Mm. Men du vet, vi har ju alltså folk som har lyssnat på våran podd 5-10 varv. Det måste ju liksom vara folk som kan väl se om avsnitten då.
Ja. Jag vet inte, det låter det 100% bra att lyssna på vår podd 5-10 varv?
Ja, men alltså, jag ska säga så här att... ja, det tycker jag. Jag kan tänka mig det. Och det är ju därför att jag kan tänka mig att det sätter igång tänkandet runt omkring grejer och att man kan ta hjälp av det. Men sen är det väl också så att jag tänker, våran podd är väl rätt rejält informationstät, va? Så att det är ju lite grann som om man läser en bok flera gånger, så upptäcker man nya saker liksom, va? Du har hunnit reflektera lite och ha lite annan ingång när du lyssnar andra gången eller läser andra gången, och så får du ny lova. Nej, men jag tänkte mer att man kan se flera gånger. Men jag tyckte ett inslag framförallt i första avsnittet där som jag vill nämna. Jag vet inte om du har kontakt med veterinären där också, men jag, det kom ju en kvinnlig veterinär där med den lilla valpen.
Just
och,
det.
Nej, men det var... Alltså, jag blev ju rörd nästan, alltså.
Vadå då?
Ja, men du vet, det är ju en sån otrolig liksom expert man ska höra. Och hon sitter där och säger att det är ju ni som har följt valparna. Ni kan se här på allmäntillståndet. Alltså, hon lyfter ju er.
Just det,
och lägger tillbaka... liksom erfarenheten och det hos er. Jag menar, ni har ju fött upp flera valpkullar och så vidare. Va? Och det är ju inte det att hon avlastar sig liksom ansvaret, utan hon lyfter ju er istället. Va?
Just det. Ja, det är så.
Nej, ja, att hon fick högsta utmärkelsen alltså.
Ja, kul. Hon var verkligen toppen.
Ja.
Och det känns så tryggt med henne också. Det...
Ja, jädrans rejält fruntimmer helt enkelt.
Jädrans rejält fruntimmer. Det kan man verkligen säga.
Ja. Ja, men det är ju det. Och jag måste säga, kvinnliga veterinärer generellt som har jobbat länge, de står högt i kurs hos mig alltså. Det är bra folk alltså.
Manliga
också, men framförallt är det bra kvinnor. De är rejäla, kan hantera både folk och djur och den här, du vet, när man är veterinär. Man är läkare, det finns ju allmänläkare och invärtesmedicinare och sånt där, akuter och sådär, som är breda. Men en veterinär är ju ganska, i alla fall de som jag möter, de är ju väldigt breda, va? Det är operationer till höger och vänster och du vet, olika grejer. Så de är ju så... De måste ju klara av att göra så många olika saker.
Va? Mm. Ja, olika arter. Alltså det är ju väldigt speciellt. Det är ju så, det är inte så många människoläkare som håller på med olika arter.
Ja, men sen på en veterinärstation, det är ju inte så många veterinärer. Och så kommer det ju in alla upptänkliga grejer som det kommer in på ett sjukhus med människor i princip. Allt ifrån en infekterad nagel till... stora bukoperationer och ja, du vet, det kräver ju liksom att du vågar och att du kan agera och så, och du kan ju inte vara jätteerfaren på allt och så. Nej, men det är det är rejält folk. Så är det.
Ja, men det känns också bra det där med att som hon bollade tillbaka ansvaret på oss. För det stärker oss inför för framtiden. Att våga liksom lita på magkänsla och sådär. Eftersom djur inte kan säga hur de mår, så absolut man kan behöva experter. Men framförallt är det ju liksom att spendera tid med djuren och märka. Och det där är ju också en grej som man ju kan säga till folk som köper valpar. Att hålla på och greja med hunden eller fåret eller kossan, så att man vet hur de är när de mår bra och vet hur de ser ut i tandköttet när de mår bra och vet hur bajset ser ut när de mår bra och sådär. Det gör ju att man blir väldigt mycket bättre på att märka när någonting är fel.
Mm. Det är det där grundläggande. Ja, det ringer en klocka nu att det här tog vi upp i ett av de tidigaste avsnitten om vi pratar hönor eller vad det var för någonting. Eller just det här att precis, det gäller även bin. Bara vara med dem. Sitt och titta vid flustret. Ja. Ja, precis. Lär dig hur det är när det är normalt.
Just det.
För ja, då det ser du ju när... Ja. Ja.
Det sa du till mig när jag skaffade bilen. Jag skulle ta morgonkaffet på en stol framför kupan. Så skulle jag lära känna dem när de mår bra. Så då märker jag när det är något fel.
Ja, precis. Och det där är ju generellt för djur. Va? Och det, varför jag säger det så tydligt när det gäller bin. Det är ju för att lära känna insekter. Liksom. Ja, alltså det är lite...
det är speciellt.
Det är lite abstraktare på något sätt. Men det är faktiskt så att iaktta, vara med dem, se vad som händer och hur det beter sig. Va? Och som jag brukar säga, man kanske inte ska störa bin i onödan genom att gå in och rota i. Men som nybörjare så har man tillåtelse att göra det lite oftare. Så är det, va? Just för att lära känna dem och se vad som är normalt och sådär. Va? Vad händer, vad har hänt sen sist och sådär. Och det gäller ju som sagt vad alla djur då. Va? Nej. Ja. Ja, och framförallt just det där på sättet hon gjorde det.
Mm.
Att självklart liksom ska man höra av sig om det behövs. Men det är ni som vet när det behövs. Liksom.
Ja, ja.
Det är ändå ni
kul.
Som ska göra
vad
det.
Vad roligt att du tittade och vad kul att du gillade. Och till er som lyssnar, så första avsnittet ligger ute nu. Andra avsnittet kommer imorgon när den här podden släpps. Alltså på torsdag tror jag. Så då får ni titta på det. Ja, kul! Jo Patrik, förra veckan pratade vi om dina topp 10 beredskapsfröer.
Just det, ur ett beredskapsperspektiv, ja.
Exakt, alltså de fröer du tycker man ska odla för att överleva efter katastrofen, kan man väl säga.
Grejen är, du vet ju hur jag är med det där med odlingen, att det är mycket naivitet kring det där, va? Mm. Alltså, vad kan jag åstadkomma i en trädgård där jag får ut någonting som kan vara tillräckligt värdefullt för att lägga till tid på det som mer som ett komplement, va? För är det så man börjar titta på det här hur mycket mat en familj behöver, det går åt en hel del, så är det, va.
Och
det,
ja, men precis, du har ju sagt det där. Grej du nämnde förra gången var ju vitkål, hur man ska odla det. Och jag tror du har sagt någon gång att man behöver 20 kilo vitkål om dagen för att täcka kaloribehovet hos en hårt arbetande vuxen.
Ja, en mycket hårt arbetande vuxen, ja.
Ja.
Och det varför jag sa det var ju också därför att det är... går att lagra längre tid på vintern och att det har en icke försumbar C-vitamininnehåll då, vilket kan vara värdefullt på vintern, va, som ett komplement.
Just det.
Ja.
Jag lovade ju förra gången att jag skulle dra min topp 10, och jag har en lite annan ingång i min topp 10 vad ska jag odla, för att jag är ju lite mer av en nybörjare när det gäller odling än vad du är.
Mm.
Och jag är väl fortfarande i den fasen när jag håller på och hittar vad jag tycker om att odla och vad som är värt för oss som familj att odla, vad som ger tillbaka kanske mer än insatsen är, och som grejer som är kul och grejer som gör att man lär sig mycket och sådär. Så det här är mina grejer. Jag kommer idag dra topp 10 fröer jag tycker att du ska skaffa för att bli en komma närmare det här småbrukarlivet, kanske man kan säga. Mm. Låter det vettigt?
Ja, Det är, man ska ha kul när man håller på att svälta ihjäl också, det tycker jag.
Exakt. Och det här är ju då inte grejer som gör att du kommer att överleva, liksom, precis som du säger, Patrik. Det här är ju grejer som är kul att odla även i väntan på katastrofen, snarare än efter katastrofen.
Vi brukar ju säga det är ju den där vardagen som pågår nu också.
Exakt. Och min första grej, det var kanske någonting som jag kommer inte ihåg om du sa den också, men det, jo, det sa du förresten, det är squash. Och det är, vi nämnde det förra gången, att det är ju lätt att odla, det ger mycket och det blir väldigt lätt en måltid av det. Alltså, det räcker att steka lite i olivolja, blanda med pasta och ha på parmesan, så har du en svingod sommarmiddag. Och squashen fortsätter ju också ge länge under säsongen. Så det blir liksom mycket mat av squashen. I alla fall mycket ingrediens till mat av squashen. Även om själva frukten inte innehåller så mycket kalorier eller ens så mycket smak, så är det en väldigt tacksam grej att använda i matlagning. Och det går också att göra, steka, alltså typ ratatouille-aktigt och frysa in och sådär. Så jag tycker att squash är en toppen ingrediens. Man kan göra väldigt mycket av den. En grej som jag har lärt mig av någon, jag kommer inte ihåg vem det var, men det är bara att hivla upp den på mandolin, ha på lite olivolja som man haft dill i, så det blir som dillolja och citron och parmesan på, och äta som en, ja, men som ett tillbehör, som en sallad liksom.
Ja, precis. En grej som vi brukar göra faktiskt och har gjort mycket historiskt, det är ju osthyvel längs och göra långa breda remser som vi kan steka lite med vitlök och olivolja i stekpanna. Ja. Eller ha på pizzor faktiskt med vitlök, va? Alltså det är... Ja, men du vet, ha nästan en gurka på pizzan. men det funkar faktiskt. Ja, det är riktigt bra mot. Alltså. Ja, det är det. Men nu pratar du mer sommarskors, vad jag förstår, va?
Ja, men exakt. Jag har provat Ola Vinterskors också. Den har tyvärr blivit liggande och ankorna har käkat upp den. Så jag tror liksom... När det gäller odling och när det gäller liksom vad vi äter och så här, det känns som att jag har inte riktigt kommit in i det där att jag liksom lagar mat med vissa grönsaker, så här lagringsgrönsaker sent på året. Det har inte jag fått till ännu i min repertoar. Men jag kommer nog fortsätta odla det, för det känns liksom kul att ha vintersquash. Så jag gillar den där tanken. De kan ju ligga väldigt länge och håller sig väldigt länge och sådär. Så jag kommer nog göra ett nytt försök den här säsongen och se om jag också lagar den.
Mm. Nej, men det är precis det. Du har ju längre hållbarhet, lite högre energiinnehåll, och även många utav vintersquasharna har ju också rätt höga A-vitamininnehåll. Alltså, de är ju lite, kan ju vara lite orangea, du vet, som morot.
Mm-hmm.
Karoten. Så att det finns ju, vad ska vi säga, så sett så finns det ju ett lite högre värde på vintersquashen. Och framförallt det här med hållbarhet då, om man tittar på en... När vi pratar odling så pratar vi ju då om det blir riktigt allvarligt och utdraget, va. Vi har ju, bara titta i historien några decennier tillbaka, så har vi ju många års långa besvärliga perioder som vi har pratat en hel del om här, va. Och men då blir det ju det med hållbarhet under våran långa vinter, så är det ju ett stort väder, va. Så är det ju. Men som jag sa, jag tipsade ju om Costata Romanesco med sitt hårda skal. Den var man ju i princip, när det är vuxna eller stora skorsar där, så måste du ju skala den, va. Så är det ju. Men det gör också att den har, för att vara sommarskors, en bra hållbarhet, och den är också bra att torka. Och du gör ganska tjocka skivor när du torkar då, va? Alltså knappa centimeter, 7-8 millimeter kanske.
Och en annan grej som jag tänkte vi skulle få med idag är, för en grej som du har lärt mig så himla bra, det är ju det här när man ska så olika saker för att det ska passa i liksom, när man ska plantera ut och så vidare. Så jag tänkte bara att du skulle säga då, sommarsquash, när är det dags att så den? Och det beror på var man bor, såklart.
Ja,
men liksom generellt då, kan man säga.
Ja, Ja, det är ju så här. Den typen av växter är extremt frostkänsliga, va? Speciellt i unga skeden då. Och när det gäller gurkväxter och sådana, så de här som jag brukar säga att man sår i 9 cm krukor, va? Ja. Nej, men det är 4 veckor innan järnätterna.
Ja.
Om man inte vill chansa. Och det, hos mig så blir det ju då, ja, det blir ungefär en vecka in i maj. För att jag har eventuella järnätter som jag nästan aldrig ser strax innan 10 eller fram till 10 juni, va? Så att plantorna ska ut efter de nätterna, och i ett beredskaps äventyr då, va? Alltså där det blir allvar, där chansar man inte med det där, va?
Nej, precis, för då håller man inte på så mycket så här, jag måste ha tid i skördet, och då gäller det att producera, och då får man vara försiktig.
Och drar du upp mycket plant, alltså det här, de växer ju som tusan. Ja, det, det här är ju roliga växter att odla.
Exakt, alltså. Det är ju det som är kul.
Ja, man ska ha kul när man håller på att svälta ihjäl, som du säger. Nej, men så här är det, att du har ju oftast begränsad yta. Mm. När du jobbar med de här, va? Och de blir stora fort. Så därför så vill du liksom inte så dem i mars, va?
Nej.
Nej, för då får du hålla på större krukor och det är blad överallt och så vidare. Så ska du ha ganska många utav den här sorten. Både vinter och sommar och pumper och hit och dit, va? Så miloner och så, gurkor och så. Ja, men då 4 veckor, då har du vunnit en månad, va?
Men det är ju också så himla bra, alltså det är ju som att det här systemet är ju också utformat så att man kommer ju plantera ut sina tomater ungefär då. Så att det bereder ju plötsligt plats då i ens plantuppdragningshyllsystem, om man har ett sånt, för en ny laddning växter. Och då tar man gurkväxterna.
Ja, precis. Och majsen.
Exakt.
Ja, om man har
och tobaken.
Den. Och tobaken, ja. Precis. Ja, alltså för att förtydliga nu då. Alltså, jag planterar ju ut tomaterna någonstans där mitten, strax innan mitten på maj här, va? Och har en beredskap om det blir kallt till att höja lite grann in i växthuset då.
Just det.
Du gör det ännu tidigare då. Men då blir det ju plats. Som du säger, för att så de här gurkväxterna och det här då.
Och det gör ju att det blir hanterbart. För jag har liksom inte plats att ha alla mina tomatplanter och alla mina gurkplanter i mitt hyllsystem samtidigt. Så då det är också en aspekt som man måste ta hänsyn till när man planerar sin odling.
Ja, och då har du ändå, tror jag, jämfört med de flesta hobbyodlare, ett väldigt stort hyllsystem.
Tyvärr har ju systemet nu väldigt mycket olika jaktprylar i sig också. För att jag har använt det som jakthylla under hösten. Så det står på min att göra-lista att städa där. För det är ju hög tid att börja så.
Jag kan väl säga så här, Kalle. Att i våran livkammare då, där valpar föds, kycklingar växer upp och kläcks, där planter gror, där är det nu väldigt mycket olika grejer i hyllan också. Alltså det är såna här underlägg, blöj som man har i sängar typ, som vi använder till valparna, och det är allt möjligt. Så att det är dags att rensa det nu, för nu ska det ju sås.
Nu ska det
första
sås.
Grej. Ja.
Och en grej som ska sås nu är en andra grej på min lista, nämligen chili. Och chili är ju verkligen ingenting som gör barnen mätta i händelse av kris. Men det är också väldigt kul att odla. Det är mycket frukt på varje planta. Om man drar upp ett gäng plantor så är det en väldigt kul present att ge bort till folk under våren och försommaren. Det går att odla, som jag gör, på lite större skala i växthus. Men det går ju också att ha en kruka på balkongen eller i köksfönstret eller sådär. Jag brukar ge bort till mina icke-odlande kompisar, jag har gjort senaste åren. Och de tycker att det är kul att hålla på och vattna en planta och få några chilis liksom. Så det tycker jag verkligen man ska göra. Och man kan väl också säga att chili och paprika går ju lite hand i hand. Det är också en grej som man ska så nu och som också blir en som en liten buske med ganska mycket frukt som man har mycket glädje av i sommar. Chili är också någonting som är väldigt lätt att ta tillvara på. Det är väldigt bra att använda torkad chili. Jag har också rökt chili i min rök. Och det har vi jättemycket glädje av. Det är otroligt god smak till många olika maträtter. Men framförallt en sån här liksom Texas alltså köttchili. Mm. Det blir otroligt gott med rökt chili.
Kan du ge lite sorttips på just det här? Har du provat något speciellt om någon anledning när du har rökt? Eller har du bara kört random? Eller
ja, jag har faktiskt bara kört random. Och det, chili är ju så här, att det är nästan... Alltså man, först när man börjar odla chili så tycker man att det är kul med jättestarka chilis. Men de är ju nästan helt omöjliga att använda. Så att en mild chili tycker jag är nästan det bästa. Och jag tycker mycket om... en sort faktiskt som jag odlade i fjol nu som är en abkhazisk chili som jag inte riktigt kommer ihåg namnet på men som jag fått av min frus bästa kompis. Hon hade med sig, hon har varit där i Centralasien och rest och hade med sig frön hem och den blev jättegod, lite syrlig nästan, alltså otroligt användbar i matlagning och gör också men sådär, gör en maträtt extra god, så det tycker jag verkligen man kan satsa på om man kan hitta fröer från en sån.
Men jag måste säga så här, jag är ju ingen stor älskare av jättestark mat, så är det va?
Nej.
Men jag har också provat, jag har haft en del lyckade skördar av chilisar när inte den här The Never Ending Story med mössen som äter upp chiliplantorna. De älskar unga chiliplantor, vet du. Ja, det, ja. Du, jag frågade väl dig i fjol om du hade mycket över, va?
Ja,
precis. Ja. Men det här med smakpreferenser, jag märker ju att jag... har inte någon hög tröskel för mycket... vad heter ämnet i som ger den styrkan? Kommer du ihåg det?
Skolios.
Ja, något åt det hållet. Det är väl en sån här när man har sned ryggrad.
Det jo, men det är det. Men något liknande. Ja, det kan kännas lite som att man har sned ryggrad när man går på toa dagen efter att ha ätit en riktigt stark chili.
Ja, precis. Nej, men... ja, du har de här graderna där. Men ämnet heter någonting... Scoville är väl graderna. Scoville. Ja, men du har ett ämne som heter... ja. I alla fall. Men det, man vänjer sig vid detta. Så att äter man oftare chili så höjs det här för vad du tål av den också. Vad du har glädje av och vad du upplever som men smakförstärkare och lyftande av måltid och så vidare. Då, va? Så jag periodvis då när det har gått bra så har jag ätit mer chili och då har jag märkt det tydligt. Men så slutar man, då kommer den här lite lägre, alltså att man är känsligare då för den starka maten tillbaka. Men jag vill också säga, det är roligt det där att du har rökt, för det är ju någonting som jag inte har gjort. Utan som jag har tänkt kanske i... jag vet inte, i 15 år som inte har kommit upp ytan någon gång. Va? Nej, men det är jätteroligt att höra. Och
ja,
sen,
men det blir toppen. Den håller sig väldigt länge sen också såklart. Då, för det blir som att den torkar ur och blir bara röksmakig.
Men sen måste jag ta en grej till som du har lärt mig där. Och det är ju padrones. Jag har missat det helt och hållet alltså. Och det är lite, jag tycker själv att det är lite konstigt nu när jag har upptäckt att jag har missat det.
Ja.
Nej, men jag fick ju det hos dig. Du hade ju stekt dem i olivolja och lite bara allra enklaste tillagningen i stekpannan alltså. Mm. Och så, alltså helt... ja, är det inte en 10 så är det ju en 9 på en 10-gradig skala. Alltså det var riktigt, riktigt gott.
Ja, men vad kul. Och det är också... jag tänkte faktiskt lyfta den också. För att det är en grej som min fru blir väldigt glad av. Och det är också någonting som gör min odling roligare när hon tycker att det är gott. Mm. Och också en grej som gör en måltid. Alltså det blir som ett perfekt... en side order liksom till en köttbit. Eller till vad som helst egentligen.
Och så enkelt och så bra. Alltså,
och det fortsätter att ge. Alltså Det är ett trick med padrons är att ta dem, att inte låta dem sitta för länge på plantan. För det är då de, i alla fall i min erfarenhet, blir väldigt starka.
Okej.
Okay. Så det gäller att ta dem tidigt. De kan bli väldigt starka om de får sitta för länge. Och då kan de istället för att lyfta en måltid förstöra en måltid. För att du
jo, jag känner igen det.
Men har man fem planter, då har man obegränsat med padrons i ett par månader där på sommaren, och det är otroligt värt faktiskt. Och sen då, om du när ni har tröttnat på att äta upp dem, eller när ni har missat några frukter som sitter för länge, som då blir starka, då kan ni använda dem som chili sen. Och ett annat tillvägagångssätt för att ta tillvara på chili, som jag också vill bara nämna innan vi går vidare, det är att pickla chili. Det blir jättegott. Vanligt så här 1-2-3 lag. Funkar svinbra. Och också för att använda, för att trycka ner liksom det som blir över när du använder chili i mat. Du kanske inte använder en hel frukt, och då kan du hacka upp den och lägga i en burk, och så kan du äta det till hamburgare eller tacos eller sådär. Det blir svingott och håller jättelänge i kylskåpet. Så det kan jag verkligen rekommendera.
Mm. Ja, får jag, nu är du inne på chili då, för att jag håller på att ha en, vad ska man säga, återuppväckelse med chili faktiskt. Jag hade ju den här ingången med optimerade värden, men det är ju också så, chili är ju, får jag säga, om man kan hålla mössen borta, rätt lättodlat, om jag får säga det. Det är ju så. Och det är, alltså jag har historiskt också lyckats ha dem som krukväxter inne, men med tiden kom bladlössen hos mig också då, va. Men i växthuset, ett vanligt bågväxthus, jättebra. Och det finns, och så vissa sorter ger ju ofantliga mängder alltså. Jag tänker på hot lemon till exempel där. Men det är ju så här, vi har pratat om mjölksyrjäsning, fermentering. Och jag har med det som ett inslag i mina småbrukarkurser det sista dagen när vi träffas och så vidare. Och jag lyfter verkligen det där, därför att alltså, när du kommer in i mjölksyrejäsningen, fermenteringen, nej men det är så enkelt. Lite salt, vatten, blandat, olika grejer. Ja, så har du en bra hållbarhet och en livsmedelsförädling som, och så vidare. Men jag har inte gjort det med chili heller.
Inte jag heller, men det skulle bli jävligt gott.
Ja, och det är så här att i fjol gjorde min hustru det. Så att vi har gjort det, men inte jag. Därför att jag har med det, som jag sa, på småbrukarkursens sista tillvaratagande dag där. Men jag säger ju också då att jag tycker inte att det är jättegott. Så jag gör det inte så mycket, va. Jag gör lite surkål och så. Lite surkål, en 10 liters lerkruka. Jo, men så är det. Men det är ofta att inte allt går åt då, va? Ibland när man börjar med den där surkålen så kan det bli så att man får en period av cravings på det nästan. Ja. Alltså när kroppen hittar det där och så vill den bara ha mer, så man kan gå och ta ett fat på kvällen liksom. Men hon gjorde sriracha, tror jag det heter.
Sriracha?
Ja. Precis, chilisås då, kan man säga. Där hon krossade och mosade chili och lät det fermentera i ett kärl. Och alltså, vilken grej, va? Gud, och det var ju lite starkare chili också. Och det var som att fermenteringen, alltså den är ju fortfarande het, så är det. Men det tog liksom udden av det.
Ja, jag förstår precis.
Och det tog, alltså, ja, men det var en sån här, en av de positivaste överraskningarna under året, kan jag säga, när det gällde livsmedelsförädling, mat och det här, va. Också väldigt hög betyg på den 10-gradiga skalan. Umami-smaker som jag älskar väldigt mycket, tror jag kom fram i det där också, va.
Gud, vad kul.
Ja, det ska du verkligen rekommendera då. Och då är jag ju inte stor älskare av starka chilisar då, va. Nu var det inte de allra starkaste, utan det var väl någon sån här medium variant som kan upplevas lite för stark för mig också egentligen. Va? Men det var riktigt, riktigt bra. Kan rekommendera starkt.
Mitt sista sätt att ta tillvara på chili som jag också vill nämna, det är nästan det som jag gör mest. Och det är att jag gör chilisåser. Jag har inte provat att fermentera ännu, men det jag gör är att jag slänger massa chilifrukter och annat gott. Ofta tar jag någon söt grej också, kanske man kan ha svarta vinbär eller blåbär eller ett äpple eller tomat eller sådär kan man ha på plåten också. Och sen har man på lite olja och salt och sen så slänger man in det där i ugnen och kör tills det får fin färg. Och sen mixar och häller i burkar som jag sen konserverar i tryckkokare. Och det där blir sjukt lyckat. Det blir jättegott, håller ju hur länge som helst och är en perfekt present också. Och lyfter alla tacomiddagar och sådär. Så det kan jag verkligen, verkligen rekommendera. Kan också vara bra att ha i någon syra i. Alltså lime eller vinäger kan man ha. Eller sådär. Det blir jättegott. Och gör också några olika då. Så att du gör någon jättestark och någon inte så stark. Och man kan blanda i tomatios och man kan blanda i koriander och massa grejer. Men det är ett väldigt lätt sätt att ta tillvara på. Om man får mycket chili. Mm. Och det får man om man är jag.
Ja, men det är ju lite som det där med tomatsås. Det går ju att göra framförallt att ugnsbaka då först och sådär. Ja. Precis. Det är ju det på sitt sätt. Och tomatsåsen eller chilisåsen, det är ju, får man mycket så är det ju bara att göra det.
Då kommer vi till nästa grej, nämligen tomat.
Ja!
Kul! Ett tomat är det som jag satsar nästan mest på att odla, tror jag man kan säga. Det får störst plats i växthuset. Det är noggrannast med plantorna. Jag tar mest väl om hand om plantorna. Jag tar tillvara på alla tomater. Jag kokar sås. Jag har i jordkällan så att vi klarar oss hela året. Så tomater tycker jag verkligen man ska odla. Och det här är ju också, tomater är ju någonting som jag aldrig hade odlat med framgång innan vi träffades. Så det har jag fått lära mig 100% av dig. Och den stora grejen var att jag fick ett växthus. Så jag byggde ett växthus och kunde då odla tomater ordentligt. För att jag har tidigare provat på så här mot södervägg och sådär. Det har liksom inte gått så bra. Men det är ju sen lite trixigt med tomater. Det där med att man ska tjuva dem till exempel.
Mm.
Hade jag aldrig fattat vad det betydde. Och det är då att man tar bort alla onödiga skott. Vi får göra ett eget program om tomattjuvning.
Ja, det låter som en YouTube-film snart.
Exakt. Ja, men det kan vi prata om senare i vår när det börjar bli aktuellt.
Ja.
Men om man sköter tomatplantorna på rätt sätt, då blir de ju liksom 3 meter höga och ger otroliga mängder frukt.
Mm.
Och när det gäller sorter då, när det kommer till tomater, så jag kör liksom, jag brukar ta lite olika där också. Det är ju kul med bifftomater. Och då är det där godaste som du har lärt mig också, att man skär en tjock skiva och har på ett surdegsbröd med olivolja och salt.
Och lite peppar.
Och lite peppar. Ja, peppar eller man gör en caprese med mozzarella och varvar med tomatskivor. Det blir ju helt sjukt gott. Men sen tycker jag också, en grej som jag och mina barn har, eller framförallt jag och Björne, min 2,5-åring, det är att han tycker väldigt mycket om körsbärstomater. Så jag försöker odla körsbärstomater. Jag har någon låg sort, alltså buskig sort, som är nära ingången i växthuset. Som gör att han, när han kommer in där, snabbt ser tomater som han kan äta och kan ta själv och sådär. Så det har varit väldigt lyckat för oss. Hans favoriter har varit gula körsbärstomater. Jag vet inte om det är så stor skillnad egentligen. Men det tycker jag man ska odla. Så bifftomat, körsbärstomat och San Marzano är ju en sån klassisk också för att ha, göra tomatsås på pizza. Så den blir väldigt god. Mina gav inte så mycket i år. Jag hade väldigt mycket sådana planter. Så inte jätte. Det blev inte så superlyckat. Men ganska lyckat blev det.
Mm.
Och sen såklart Brandywine-sorterna. En jävligt bra som jag odlade i fjol som jag inte fick tag på i år hette German Orange Strawberry eller något sånt där. Det stora, feta, jordgubbsformade, orangea tomater som vi åt väldigt mycket av. Så det var gott.
Mm.
En som vi har suktit att odla som heter Money Maker. Den rekommenderar jag inte. Det låter så härligt för att det låter som att den ska ge så sjukt mycket tomater. Tyvärr är de tomaterna inte jättegoda. Men de är fortfarande goda än de man köper i affären. Och det tycker jag man ska tänka på när man odlar tomater. Att det, så här, alla sorter är typ goda. Och där håller du kanske inte med mig. Men jag tycker liksom, så här, kör vad fan som helst. Ta dem som heter roligt. Eller som kommer från ett ställe där du har varit. Eller, alltså sådär.
Ja, så är det. Jag kan hålla med dig där till... i huvudsak så är det faktiskt... jag är ju ingen, det har jag förmodligen sagt förut. Jag är ju ingen egentligen superfin smakare, va? Det är jag inte. Jag har för dåligt luktsinne för det. Men däremot så skulle jag vilja... du var inne på det här med södervägg och vi pratar sorter och så vidare, så alltså det är ju så här, jag pratar ju inte bara i podden och jag är väldigt dålig på att hålla reda på vad jag har sagt saker och så vidare, men jag har en väldigt stark upplevelse av just att tomater blir väldigt mycket godare om du kan odla dem friväxande, alltså inte under plast eller glas.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Jag hade ett väldigt enkelt växthus innan jag skaffade det här 40 kvadratmeters bågväxthuset som jag har nu. Och det var med, jag byggde alltså med enkla reglar mot söderväggen på V-boden. Hade som en stor kraftig drivbänk med rejält välgödslad och jättefin jord i. Och sen hade jag gjort med plastfolien så här så att ja, det låg ut ett snedtag ut och så en rak vägg mot söder som var ganska låg. De höga tomatplantorna allra längst in. Och sen var det så här att jag kunde rulla upp plastfolien när det var fint väder. Så att de stod exponerade för sol och lite lätt vind och så vidare. Och sen kunde jag rulla ner den här på ett enkelt sätt då, va. Och jag fick så otroligt goda tomater. Och det Brandywine. Oj. Och där gjorde det ju så att kombinationen av det här då. Att jag både kunde skydda dem vid kallt, regnigt väder. Och jag kan tänka mig att få dem vara lite. Alltså ibland så var de ju det också. För jag glömde och så vidare då, va. Men det är just det här att de utsätts för saker, va. Påfrestningar. De får lite tjockare skal. De blir tvungna att kaxa upp sig lite grann, va. Och det gör att de blir godare. Och jag skulle tro också nyttigare faktiskt. Men det är en intuitiv...
Det är som med människor helt enkelt. Alltså snyggaste killen i klassen i högstadiet kanske inte går lika bra för idag. Utan de som hade lite kärvt, de använde den energin för att skapa ett liv efter gymnasiet som var mer.
Ja, det är säkert ett mönster som går att hitta en del av, ja, precis. Men när det gäller tomater då, så är det ju så att odlar man rent mot en södervägg, det är ju det här med sortvalen ändå, va? Mm. Du sa odla vad du vill. Ja, men det kan man kanske göra i växthus, va? Så får man prova vad som funkar för dig själv. Glöm inte att du själv som odlare är en del av odlingssystemet. Och vi är olika och det funkar olika grejer för olika platser och alltihopa det där. Pröva olika grejer. Ha alltid det som en grundingång. Det är en viktig rekommendation jag brukar ge. Och man kan inte utgå ifrån vad jag gör. Ja, men inte helt och hållet. Nej, sätt. Jag har ju experimenterat och testat och alltihopa. Och efterhand under tiden så har jag upptäckt lite vem jag är själv också. Va, och fått anpassa och sådär. Och så är det ju för alla människor. Va. Det som passar mig passar inte alla och tvärtom. Så att för att det ska bli så bra som möjligt i alla fall. Va, att man har den utgångspunkten. Men ryssarna och österut har fortsatt hållit på med den här trädgårdskulturen som vi också hade haft tidigare, som jag tycker håller på att komma tillbaka, va. De har mer härdiga sorter och sådana saker där som man kan ha. Så vill man prova och odla utan växthus, alla har ju inte det. Och man kan ha, vi kanske vill odla mer än vad man har plats för i sitt lite mindre växthus. Så titta på sådana härdigare sorter.
Gud vad kul för din tjänsteman på ryska ambassaden nu, som fick öppna en ny flik i sitt Excel-dokument och skriva något positivt du har sagt om Ryssland.
Ja. Men du vet, jag har ju, när jag möter ryssar och sånt ofta nu då, alltså, vi ska säga mer. Alltså, man får komma ihåg att jag har varit med när Berlinmuren växte upp, när Berlinmuren fanns och det var helt stängt och man visste knappt vad som hände på andra sidan. Va? Det gick rykten typ och så, va? Och det var en otrolig polarisering då mellan öst och väst. Va? Men efterhand där så har jag ju liksom upptäckt det. Vad otroligt mycket vi har gemensamt. Och jag har som tänker i flöden och historiska perspektiv och sånt där väldigt mycket och försöker förstå. Så alltså vi, du kan ju gå långt tillbaka. Vart var det, om vi säger, det fanns ju inte då, men om vi använder termen de svenska vikingarna. De rörde sig, det var ju de som åkte i österled, va? Det var ju de som följde floderna ner ända till Turkiet och drog skeppen över land till nästa flod och gjorde såna här grejer, va? Så att det finns ju en koppling där. Jag tänker på norrmännen, det var ju de som åkte och slog ihjäl munklar i Storbritannien och så vidare, va?
Just det.
Och så tänker jag på orden där, jag tänker på vindue. Väldigt snarlikt window till exempel. Va? Ja, alltså de rörde sig i västerled. Va? Så att vi har någon sorts djup koppling till österut. Va? Jag vet inte, det gick ju tv-program med några som åkte efter en flod med båt. Jag kommer inte ihåg vad det hette. Jag tror det var två norrmän. Då kom de till gammal svensk by djupt nere i Ukraina. Och där har de tydligen till alldeles nyligen pratat otroligt gamla svenska dialekter, alltså. Eller,
gud vad spännande.
Ja.
Du, Patrik, jag tänkte bara fråga. Jag håller på med en lista med grejer som jag vill odla.
Ja, just det.
Ska vi
återgå? Ja, det kan vi göra. Så men titta på ryska tomatsorter och växter överhuvudtaget i alla fall. Ge en äppleträd med.
Ja, och så får vi ta norska tv-program någon annan gång då, eller?
Ja, det gör vi.
Ja, då gör vi det. Tomat, alltså jag vet inte om jag sa det med chilis, men det är dags att så nu. För de behöver skitlång tid på sig att växa innan de är tillräckligt stora och sådär. Så chili och paprika och allt det där nu. Squash får ju då 4 veckor innan järnnätterna, som beror, och det är de sista nätterna, men frostrisk.
Ja.
Det beror lite på var man bor någonstans. Men jag brukar tänka 4 veckor innan nationaldagen, för att det brukar, då är man säker. Tomater då, de har du lärt mig behöver 8 veckor på sig innan de är dags att plantera ut.
Och
för mig är det, förra året planterade jag faktiskt ut dem i andra halvan av april och det gick bra för mig. Så, och det betyder att jag då ska så dem i slutet på februari Det gjorde jag inte däremot sist. Jag såg dem i andra halvan av mars. De var väldigt små när jag planterade ut dem. Men det gick ganska bra ändå. Men för att optimera då i år så tänkte jag att jag ska försöka så kanske redan innan sportlovet och sen plantera ut dem andra halvan av april om det vädret verkar tillåta det. Och det bygger då på att jag kan värma upp mitt växthus lite grann för att hålla plusgrader där även om det blir någon minus ute.
Ja, du har en dörr till garaget bland annat.
Exakt,
va?
Så jag kan öppna.
Ja. Men får jag säga en sak, ett par grejer där. Det är ju så här, när du gjorde den där lite senare sådden och planteringen med mindre planter. Det handlar ju om hur höga tomatplanter kan du ha. Och hur högt hinner tomaterna växa till sig och mogna på plantan. Kom de väldigt högt? Eller märkte du en markant skillnad mot de där äldre? Alltså hann de ändå, menar jag.
De hann jättebra ändå. Alltså de växer ju liksom in i oktober här. Så det är inte... De blev jättestora, alla tomatplantorna. Men däremot så hade jag kunnat få tomater tidigare, tror jag. Alltså vi hade kunnat
ja, men jag tänkte på klasarna på tomater. Hur högt upp de kom på plantan. Om du
Ja, men de kom högt upp.
Det var ingen märkbar skillnad. Utan enda egentligen är... Du tar den ökade risken för att få tomater tidigare och en längre ätsäsong på tomaterna.
Exakt, det är så jag tänker.
Och det kan du göra som har ditt värmesystem där.
Ja. Nästa grej på listan. Här kommer en grej som...
Nej, får jag ta en sån till tomaterna. Ja, tomaterna där.
Ja, gärna.
Jo, plantuppdragningen där. Alltså, det är ju en av de ljuskänsligaste plantorna vi har, va? En del är ju inte värre än att du kan dra upp dem nästan i ett fönster utan extra belysning när vårljuset börjar komma liksom så här, va. Men tomater, där är det ofta så här att man har nästan alltid för lite ljus och de drar iväg och blir långa och gängliga, va.
Mm, mm.
8 veckor, det är ju liksom den klassiska tiden man brukar dra upp i förväg. Men jag har ju samma erfarenhet som du har och jag gör mycket tomatsås och sånt. Och visst, det är jätteroligt att få... Alltså när man kan börja plocka första tomaten. Det är ju lyx alltså.
Verkligen.
Så är det ju.
Ja.
Men jag har ju rätt fina ljusanläggningar och hyllor och så vidare. Men jag har ändå problem med att det drar iväg. Och det kan ju också ha med hur tätt står plantorna och så vidare. Men jag har också det där jag ska dra upp ganska många planter och tomatplanter och sådär, va. Så jag har alltså börjat gå ner till 6 veckor istället. Så att de där sista 2 veckorna, alltså det är ju, då exploderar det ju, va. Det är ju då de verkligen blir gängliga och drar iväg, va. Så att jag tycker att jag får
Gud, vad intressant.
Finare planter på 6 veckor där.
Jag tror, alltså, för jag är nog beredd att hålla med. För nu har jag haft 2 säsonger med mitt växthus. Första året så körde jag 8 veckor. Och det var en jävla djungel med de här plantorna. De var svåra att plantera ut för de var så långa. Och satt ihop och trasslade ihop sig med varandra. Och gick av och höll på. Medan i fjol då, när jag bara förodlade 4 veckor, var det ju bara för mig.
Mm.
Då var de ju liksom, de var de ju för små. Det var ju ganska tydligt. De hade liksom inte kommit igång. Men det var mycket lättare att hantera då. Så 6 veckor kanske är någon gyllene mellanväg där.
Ja, testa det i år då, får vi se. Och sen är det ju det att få också vid själva planteringen i växthuset eller på växtplatser. Och när det gäller växtplatser, ja, men då har du ju det där med järnätterna också när det gäller tomater. Då är vi ju mycket senare, va, när det gäller utplantering. Men... och har du inte många platser, eller många då, va, då kan du ju ha faktiskt plantera dem tidigare om du har möjlighet till bra ljus på i alla fall få planter. Så kan du ju ställa dem, plantera om dem i större krukor och sånt där. Men så det finns ju alla möjligheter med, speciellt i den riktigt lilla odlingen, att måna om enskilda planter extra mycket och lägga ner sig på det. Både för att lära sig och för att man tycker att det är roligt. Nu ska vi se, nu vek jag ut där jag skulle... Jo, när du planterar ut dem och har fått förgängliga tomatplanter, vilket jag tror att faktiskt de flesta, en överväldigande majoritet, får utav amatörodlare då, eftersom man sällan uppnår det optimala där. Gör så att man gör en lite avlång grop när du planterar och så lägger du tomatplantan ner med en del av den långa gängliga skälken. Ta bort blad och sånt där så att det bara är skälken och så viker du försiktigt upp den i en båge så tomatplantan kommer upp där den ska i alla fall. Vad som händer är alltså att den skickar ut rötter ifrån skälken också. Så att du får en väldig rotetablering där nere. Och samtidigt får den liksom börja om där ute i växthuset då. Eller på odlingsplatsen på söderväggen eller vad det är. Med det som sticker upp och blir kraftig hela vägen då.
Du, det där är ju ett svinbra tips. Vad bra att du kommer ihåg det. En grej som jag undrar där. Är det ju djupare desto bättre? Alltså räcker det att det sticker upp bara ett gäng blad eller... Hur ska man tänka där?
Det blir ju som mycket som jag gör blir ju liksom någon sorts erfarenhetsbaserat sammelsurium ja. Som man kan kalla intuition möjligtvis då va. Men lagom bäst tror jag man kan säga där va. Taget. Inte någon ytterlighet så lite som möjligt eller så mycket som möjligt.
För jag vill bara säga en grej till om squash också innan vi går vidare. Du har lärt mig att gurkväxter inte vill ha under 6 plusgrader.
Ja.
Och det är ju egentligen ännu senare. Alltså det är ju inte, då pratar vi inte frost längre, utan då är det ju faktiskt att det ska hålla, då ska det vara sommarvarmt.
De kan till och med ha problem att komma igång. Tomater gillar ju inte egentligen när det blir för kallt heller och stannar upp och blir stressad och så vidare. Men de blir inte lika chockade i alla fall.
Men, och tomater vill ha väldigt varmt för att gro också va? Så man behöver dra upp värmen i det rummet där man sår tomaterna. Men sen när de har kommit upp snabbt sänka temperaturen för att de ska bli korta och tjocka och stadiga.
Ja, det var bra du sa det. För det är ju det andra trixet just det där när man inte har det optimala ljuset. Att dra ner temperaturen. Kanske ända ner mot 14-15 grader eller någonting sånt där va?
Mm. Ja, bra. Då har vi pratat tomater. Ja, och ta tillvara på tomater då. Gör i ugn tills de får lite färg med salt och vitlök, olivolja och peppar. Och sen mixa, häll i burkar och konservera i tryckkokare. Så har du krossade tomater hela året. Det är sjukt värt, tycker jag. Mm. Nästa grej på min lista är rödbetor. Och det är någonting som jag också har testat då, att både odla och inte odla. Och rödbetor ger mig väldigt mycket glädje. Det är otroligt gott att bara rosta i ugn eller bara koka och äta med smör och salt. Du har målat upp någon bild av mig som jag tänker så mycket målat upp en bild till mig som jag tänker så mycket på, när man kan ta ett litet knippe med rödbetor ur landet och äta med smör och salt. Det låter så härligt, tycker jag.
Ja, men det är ju det också. Det är också de där första färskaste liksom lite små rödbetorna när man kan skörda dem. Du vill inte skala ingenting. Du går in och förväller dem i lite lättsaltat vatten bara och äter med smör. Alltså det är faktiskt bland det godare man kan odla nästan skulle jag vilja säga.
Ja, precis. Det är det jag vill säga också om rödbetor. Det är så otroligt gott. Också en grej som gör en måltid. Att så göra rödbetor med typ chèvre. Då är det ju klart. Du behöver bara steka lite kött eller göra en grej till så är det ju klart sen.
Ja.
Så det rödbetor tycker jag är grymt. Det går ju också ganska bra att lagra. Jag har provat två olika sätt att lagra det. Jag gjorde sand första året jag odlade rödbetor. Då höll de sig väldigt länge. I år provade jag det andra då med tidningspapper och det funkar inte alls så bra på rödbetor som det gör på morötter till exempel.
Mm.
De blir mjuka väldigt snabbt. Så det är alltså helt okej att lagra, inte lika lätt som potatis och morötter och så.
Mm. Men det är ändå en lagringsväxt får vi väl säga.
Ja, ja. Absolut. Och går ju också att lägga in. Alltså det är alla som har ätit pyttipanna i en lunchmatsal vet jag att man ska ha inlagda rödbetor till. Så.
Ja, och isterband. Och, alltså vi har ju ett antal av våra klassiska maträtter där inlagda rödbetor är råbiff. Men du har ju en inlagda rödbetor måste man ju ha några burkar så är det ju va.
Ja.
Ja.
Ja, så rödbetor tycker man ska odla. Och när ska man så rödbetorna, Patrik?
Mm. Alltså, jag har ju sagt det tidigare, just det där att jag rekommenderar, och jag har ju gått över till det mer och mer, att dra upp planter av det som går att dra upp planter. Att det är värt, alltså när du får rutin på det här med att dra upp planter och man har bra system på det. När det är lite mer då, va? När det är små grejer så går det ju alltid att göra enklaste grejer och så. Men när du ska odla lite mer så får man ju, om det ska vara rimliga tider och så vidare, ha system och kanske kosta på sig rätt just det. Tänka lite grann mer som ett företag då, va? Rationellt. Så jag drar upp planter utav rödbete faktiskt. Och då gör jag det.
Eftersom du gör det så gör jag också det.
Ja, har du gjort det historiskt också eller?
Ja,
precis. Och det funkar ju jättebra, eller hur?
Mm, jättebra.
Ja. Det här är ju de växterna som inte är så känsliga. Så att de kan du ju sätta ut tidigare om du vill, va? Ska du så dem så kan du ju så dem när jorden reder sig. Det är ju de du kan så på höstsådd om du har kontroll på ogräset och sånt också, va? Så, och då är gäller ju det om du sätter ut späda plantor också. Om du inte ser att det ska vara jättekallt den närmaste perioden så de hinner etablera sig och sådär. Så, och härda av sig lite grann så kan du sätta ut dem ganska tidigt. Jag skulle nog säga att om man tar mitt då, det här 320 meter över havet, lite svalare, men samtidigt rinner den här allra kallaste luften ner i Dalarna. Växtorn 5, då sår jag ju dem i brätterna då, samtidigt som jag sår kål och sallader och mangol och sånt i brätten då. Alltså de
samma här.
Som jag kallar de 4-veckorsplantorna, va? De, jag sår dem 4 veckor också, men det är inte 4 veckor innan järnätterna, utan då är det liksom mitten på april någonstans.
Och mitt system för det där är att jag såg i början på april och i pluggbetten med jordkontakt gjorde jag nu. Det här är det senaste året. Och i växthuset.
Ja.
Och det gick otroligt bra, om jag får säga det själv.
Ja.
Jag har ju också, lite senare på säsongen i år, så köpte jag ju ett sånt här underbevattningsbord. Alltså ett ebboflodbord, tror jag det kallas.
Mm.
Och det är ju perfekt för plantuppdragning av den här, av det här slaget. Så då kör man ett så här 96 cells pluggbrätte med en sån här undervattningsmatta, och sen fylls det där på med vatten så att plantorna suger upp det automatiskt. Det blev jättelyckat för mig.
Mm.
En annan grej som jag såg då, som jag nu kommer att säga, som är nästa grej på listan, är kålrabbi. Och kålrabbi odlade jag för 2 år sedan lite som ett skämt, för att jag tyckte att det hette roligt. Men det blev snabbt en favorit här hemma. Otroligt söt och god. Snygg, stor klump till frukt. Också gör en måltid. Vi brukar göra typ som pommes frites av den. Det blir som sötpotatis pommes frites liksom. Det blir jättegott. Går också att äta rå. Eller sådär tunt skivad med olivolja och salt och citron. En väldigt mångfacetterad gröda.
Ja.
Så det tycker jag man ska odla.
Ja, jag måste bara fylla på när du säger och göra typ pommes frites av dem då. Det är ju potatis, men friterade stavar då. Alltså jag kan säga att det godaste jag vet när det är, jag älskar friterad mat då. Och pommes frites och krispotatis med, om man gör det rätt så att du får den här krispigheten och så i det då, va. Det är alltså kålrot.
Mm.
Och jag kan tänka mig att kålrabbi är åt det hållet då.
Ja, det är som, jag skulle säga att det är typ samma ju.
Alltså kålrabbin är nog lite mildare, va? Mm, kan man säga.
Mm. Ja,
kan man säga. Om man har lite. Men gör du sådana här strips av kålrot så är det ju så att då får du ju den här mer söta smaken framöver än den här lite vassa kålsmaken då, va? Som...
Och nej, Patrik, du skulle tagit upp det förra veckan när du hade din lista. Nu var det min lista.
Ja, men det var själva matlagningsdelen som du hade där. Alltså, det är jättefint att göra stavar och så med de
här. Ja, men så, alltså, kålrabbi är en grej som man kanske inte man kanske inte har odlat det. Man kanske inte känner någon som har odlat det. Men testa det. Det blir toppen. Vi går vidare.
Ja.
Det börjar bli lite långrandigt det här nu. Morötter är min nästa grej. Morötter är, tycker jag man ska odla för att det blir så sjukt mycket godare än det man köper. Det är en grej som barnen tycker om att äta direkt ur landet. Barnen tycker om att skörda det också. De tycker att det är kul att rycka upp morötter.
Det gör hundarna också.
Okej. Okay. Kul.
Ja.
Mina hundar får inte vara i landet. Men,
va? Hur får du torkarna då?
Ja, det har katten till.
Okej. Okay. Mm. De drar inte upp morötterna.
Ja, katten drar inte upp de morötter. Du, får jag sticka emellan med en fråga bara, Patrik?
Ja.
Jag har ju ett sånt där kastanjestaket runt mitt trädgårdsland.
Ja.
Jag har mycket grejer som står kvar som alltså typ så här, all blomkål som inte blev tillräckligt stor för att kännas värt att ta tag i, skörda, står kvar. Skälkselleri som jag inte tog tillvara på, det som blev över, det har fått stå kvar. Ska jag släppa in grisarna där nu eller?
Alltså du har ju stora fullvuxna grisar.
Ja, de är riktiga as. Jag tycker man, men alltså tanken är så här, man får ju stå och vakta. För de kan ju springa igenom det staketet hur lätt som helst.
Men alltså jag skulle ju inte göra det, vet du. Det är ju, du kan ju ställa dig en bit ifrån och skjuta med kanon i det där grönsakslandet alltså. Ja, men det blir lite samma effekt. Nej, men det är för litet grönsaksland,
ja.
För mycket arbete, risker, krångel med att ta dit grisarna,
ja.
Det är ju så, de är ju ganska kraftiga de där grejerna. Så kapar man bara av kol och sånt där också, så skjuter de ju skott och så på våren, va? Så att, och de är på gränsen till förvedade i de här skälkarna. Så att de är ju i vägen i radodling och sådana där grejer. Så att det är bra. Men jag hamnar ju ofta där du är. Det står brysselkål står kvar jättemycket ute fortfarande. Och grönkål. Och.
Mm.
Så, men det får man ju vara medveten om. Så att är någon som det är lite mer ordning på. Ja, brysselkål och grönkål ska man ju kunna ha kvar i landet då. Men det är annat också då. Så rycker man ju upp det tidigare så att bara de finaste rottrådarna och det är kvar. Och så får man kompostera dem där i komposten istället.
Just det. Men det jag ska göra egentligen då. Jag hugger av blomkålen och ger till grisarna i deras hage istället.
Absolut. Eller också så tar du en bit av skälken. Sätter i ett snöre i taket inne hos dina fåglar, hönsen, ankorna och så vidare. För de älskar ju detta och det är ju ett grönfodertillskott. Det kan du göra med morötter och sånt också.
Ja, kul. Det var ett stickspår. Perfekt. Vi går vidare. Morötter har sagt. Ska vi säga något om hur vi odlar morötter? Jag kommer inte riktigt ihåg. Hur gör man?
Alltså jag har sett en del att de har lyckats dra upp plantor av morötter. Och det skulle ju underlätta oerhört mycket, men jag har inte ens försökt. Nej, men alltså det är ju så att det gror väldigt långsamt morötter. Det är ju bland de som gror långsammast. Många chili, en hel del chilisorter gror ju, men då har ju de i plantuppdragning ogräsfri kruka inne tidigt, va. De vill också hög temperatur. Jag gror dem inne i stugan.
Okay.
Så att de växer och så ställer jag ut chilisarna sen där ute där jag har lite lägre temperatur. Ja. Morötter, det är ju det där. Lång tid att gro. Ogräset hinner gro flera generationer nästan. Nej, det är det ju inte. Men det hinner komma upp mycket ogräs innan morötterna kommer upp, va. Och jag har två tricks där då som jag kan säga för att få ordning på det här. Och jag måste ändå vara på alerten. När jag inte är på alerten, då blir det ju. Jag är inte en sån som lägger mig på knä och kryprensar fram små morotsplanter. Utan då får jag så om i princip och bryta upp det där. Va? Men utan man måste vara med där, för det är det som är kruxet. Så blanda in lite rödbetor i odlingen. Eller någonting som du har i som gror fort, va?
Rädisor.
Ja, rädisor är det. Ja, precis, nu jag sa fel. Det är rädisor jag använder. Exakt. Precis. Bra att du sa det. För då ser du vad raderna är. Så kan du i alla fall hacka emellan, va?
Bra,
rädisor ska det vara. Det andra, det är fördröjd sådd. att du inte sår precis på sekunden när jorden har rätt sig, alltså så tidigt som möjligt som det funkar, va? Utan vänta gärna närmare 3 veckor än 2. Och så gör du i ordning bädden så fort det går. Men du sår inte. Och sen gör du en väldigt ytlig jordbearbetning. För då har de här ogräsen som är där, fröna som är uppe. De kan ju ligga djupt i jorden och så vidare. Och komma upp till ytan efterhand. Och så gror de efter många år, va. Så du får inte röra om i jorden igen. För då rör du ju upp nya ogräs, va. Utan ytligt gör du i ordning såbädden igen. Krattar kanske på ett par centimeter. För då stör du de här som har grott då. De här första veckorna där. Så att de vissnar. Just och sen sår du dina morötter. För då har du tagit udden av det värsta ogräset där, va.
Geni.
Rädisor i raden, fördröjd sådd.
Morötter är lätt att lagra också. Jag har jordkällan. Jag har gjort ett test då. Att jag testar både sand och tidningspapper. Och resultatet blir bättre i sand. De blir liksom godare och fastare längre. Men det är så otroligt mycket lättare med tidningspapper, så att jag förespråkar ändå det. Jag gör det i de morötter jag har nu ligger i tidningspapper. Och de är goda än. Nästa grej på listan är sockerärtor. Mm. Sockerärtor är också en grej som är, barnen tycker om att äta i direkt i landet. Det blir mycket skörd. Det är väldigt tacksamt att frysa in. Alltså förvälla och frysa in och ta fram. Vi äter det sjukt mycket faktiskt nu. Att bara smörsteka lite till kött och så här. Det blir väldigt, väldigt gott. Så sockerärtor tycker jag verkligen man ska odla. När ska man så sockerärtorna, Patrik?
De är inte heller så känsliga för frost. Det är, vad ska vi säga, lite av våra grönsaker. Så bönor är ju väldigt känsliga. Ärtor är inte lika känsliga. Så de kan du så tidigare. Så du kommer igång tidigare och får skörda tidigare och så vidare. Så att jag skulle nog kunna tänka mig att här hos mig. Jag sådde ju det här kål, sallad, mangold, rödbetor och så vidare i mitten på april. Och de planteras ut. Alltså jag får ju säga det då. Jag kan ju alltså ha 1-3 decimeter snö i maj, hux flux. Det vet ja, inte jag. Ja. Många gånger så kan jag ju faktiskt göra sånt här andra halvan på april också. Om det är tidiga vårar, va. Men det vet man ju inte i förväg, va. Så det är bara att utgå ifrån liksom det som är relativt normalt och som inte är allt för sällan modellvärre. Då, va? Men när jag sätter ut de här plantorna så kan jag så ärtorna också. Då, va? Alltså i mitten på maj. Och då ligger ju järnätter och sånt framför om de kommer.
Mm. Men direkt sådd gör det?
Absolut. Ärtor är direkt sådd för mig. De kommer upp så fort, växer så kraftigt och så vidare.
Och så lätthanterliga frön också. Så det är... Ja, det är tacksamt.
Ja, precis. Och jag har ju en såmaskin som jag har haft i 32 säsongen nu.
Skryt lagom.
Ja. Earthway heter den. Och den är perfekt bland annat till ärtor då, va? Det är en av de grödor den är verkligen bra på. Och så då, så att det är bara att bränna av en radda på 30 sekunder så är det färdigt.
Gud vad härligt. Nästa grej på min lista är broccoli. Och det är också framförallt för att det, jag tycker det är så himla gott. Och det är så härligt att ha i frysen. Och blir också väldigt stor skillnad mot den man köper. Och den tar också bara, den förväller jag och fryser in i bitar. Jag fryser in på plåt så att de blir styckfrysta liksom. Så att de blir lite lättare att hantera. Så att det inte bara blir en stor klump. Grön klump i en påse i frysen.
Mm.
Broccoli är lite krångligt att odla för att det är mycket angrepp på dem. Det gäller också kohlrabi, men kohlrabi känns kralligare, tycker jag. Alltså den har lättare att...
Det där var något dialektalt. Krallig.
Alltså starkare. Den känns liksom som att den är lite större motståndskraft mot...
Ja, robustare helt
enkelt. Ja, robustare. Precis.
Ja, precis.
Så det man får skydda den, täcka över från att du har satt ut plantorna egentligen. Jag gjorde inte det i år. Det gick ganska bra faktiskt. Mot slutet så var det ett jävla angrepp på det. Men vi har fortfarande broccoli som vi kan äta. Och det är väldigt gott. Otroligt gott att steka med lite sesamolja. Och det blir väldigt, väldigt mumsigt.
Mm.
Och broccoli då som med rödbetor, och det drar jag upp i växthuset i pluggbrätten så i början på april och planterar ut 4 veckor senare.
Ja.
Nästa grej, aubergine. Aubergine är ganska krångligt att odla. Väldigt känsligt för bladlös i min erfarenhet. Jag odlar i växthuset och det blir helt sjukt gott. Det blir liksom, det är den grönsak som jag tycker är störst skillnad mot köpes. Köp aubergine smakar nästan ingenting. Medan aubergine man har odlat själv, det är plötsligt som att man förstår, när man äter hemodlad aubergine så förstår man varför den finns. Alltså, och varför det finns så mycket härliga rätter med aubergine.
Mm.
Det har inte jag riktigt förstått förut när jag har försökt laga det själv, för att det har inte blivit så gott. Men är man typ på Sicilien och äter melanzane, då är det ju typ det goda som man har ätit. Och så gott blir det när man odlar egen aubergine. Så det tycker jag verkligen man ska ge sig på och göra ett försök med.
Mm.
De planterna såg jag också tidigt. Nu ska vi se här. De är före tomaterna men efter chilis. Så då kan ni räkna ut själva när ni ska så dem. Jag provade att så samtidigt som chilis första året. Då hann de bli lite för stora i hyllsystemet.
Kan väl säga egentligen, om du väntar ett par, tre veckor efter chilin där. Om du sår chilin i januari så väntar du till början på februari med aubergine, så hamnar du nog ganska rätt, va?
Och sen väntar du ytterligare ett par veckor så sår du kronärtskocka, och så väntar du ytterligare ett par veckor så sår du tomat. Det tror jag. Aubergine alltså. Och sista...
Vad är du? Ja, det var ni 9 aubergine.
Alltså jag tror det, men jag vet fan, jag liksom tappar bort mig lite. Men min sista
grej... Du får spola tillbaka och räkna nu, Kalle. Vi väntar.
Sista grej på min lista är tobak. Tobak är väldigt tacksamt att odla.
Ogräsbekämpningsmedel.
Ja, är det det?
Jajamensan.
Ja, ja, kul.
Ohyra. För ohyra. Mer. Ja, inte ogräs, ohyra.
Jag var misslyckats lite med min tobaksodling, eller ganska mycket med min tobaksodling i år. Och det var två grejer. Dels att jag sådde lite för tidigt. Eller jag hade inte landet klart. Du skulle ju komma hit med din tvåhjuliga traktor och fräsa upp ett land till mig. Och det dröjde lite. Så hade jag ingenstans att ställa tobaken. Vilket gjorde att den hann bli för hög i sina 9 cm krukor och mådde rätt dåligt i dem. Så man ska inte så den för tidigt. Och det är egentligen... tobaken kan man tänka, det är med frostrisken där också, så det ska du plantera ut i början på juni.
Den gör du väl med squash och majs och gurkväxter och så där som vi sa i början här.
Ja, men exakt. Och jag förstår att jag odlade det, så då planterade jag jättesmå planter. De blev toppen. Så det, man kan nog vänta ganska länge med att så tobaken. Väldigt tacksam för att den blir väldigt hög, alltså det blir mycket bang for the buck. Den tar för sig, det blir väldigt snygg planta. Och framförallt då så gör det att jag kan göra mitt eget snus. Och det är, ja, men det är otroligt härligt för mig. Mm. Och jag vet att det är många där ute som gör snus, köper torrtobak och gör eget snus hemma. Och jag vet att det blir ett skatt på det nu, så att det lönar sig liksom inte riktigt längre. Så att jag tror att det är många som är sugna på att odla tobak. Så gör ett försök med det. Mm. Vi kan prata mer om hur man tar tillvara på tobaken en annan
tar
gång.
Tar den bort ohyran i munnen då? Tandtrollen och det där, eller?
Jag tror det. Ja. Alltså, jag tror man är sjuk. Man är liksom sjuk. Inte lika sjuk lika ofta om man snusar. Men det där vet du fan.
Jag får säga en grej till tobaken där då. Och det är ju samma som vi sa med solrosor, majs. Alla de här... Alltså, squash är lite grann ett undantag, men det är alltså himla mycket vatten i det. Men alla de här andra stora, alltså det behövs mycket näring, mycket gödsel.
Mm.
Det är där man lägger koskiten, va? Kålen och purjolöken räknas in där också.
Mm.
Så att alltid mycket gödsel till de här, för annars så blir det inte bra, va?
Nej. Ja, du vill ju ha liksom stora planter med stora, stora blad som du sen hänger upp och torkar och maler till tobaksmjöl som du sen fermenterar till snus.
Mm.
Men då är ju en process där du, ja, du fuskar i fermenteringen, så du gör antingen i ugnen eller i riskokare eller i, jag kör i tryckkokare även där.
Mm.
Men det blir en Ja, men jag måste säga att det blir en helt annan produkt än den man köper. Alltså jag tycker inte att köpa snus, det går liksom inte för mig längre. Jag blir deprimerad om jag måste köpa snus för att jag glömt att fylla på dosan hemma. Och det man gör då med tobaken, det är att du har det här torra mjölet, kan du lagra sen hur länge som helst i burkar, och sen gör du snus, blötsnus då, vart efter som du behöver. För det har ju en begränsad hållbarhet.
Mm. Jag är ju gammal snusare, men jag fick ju sluta med det där. Men jag tänker så här att håller du på och experimenterar med olika smaksättningar, whisky och lite sådär, eller har du bara hittat en grundmodell som du kör för?
Jag gjorde faktiskt, jag har ju haft en sensei i det här, så en kille som heter Niklas som bor rätt nära mig, som är väldigt duktig på att göra snus. Och vi har hållit på lite experimenterat med olika tinkturer och rallaros och göra med öl istället för vatten och så här. Jag tycker liksom, för mig funkar det jättebra med bara vatten och salt nu.
Mm.
Det blir...
Det är drogen du vill åt helt enkelt.
Men jag tycker liksom att det är nästan godast. Att den är ganska neutral. Man ska ha den i munnen typ hela tiden. Så då tycker jag att det är skönt om den inte tar för sig allt för mycket. Så ja, jag gillar det jättemycket.
Det är lite det där att råvaran får tala för sig själv. Precis. Som vi pratar om i matlagningen ibland.
Och det är också det här beror på vad man har för kvar när man ska mala. Jag körde i matbredare, så mitt snus är väldigt, väldigt grovt. Alltså man kan få en pinne ibland. Men jag gillar det. Så jag tycker liksom att det finns något härligt med det.
Det låter som lite extra krydda, en pinne under läppen.
Exakt!
Ja.
det var mina 10 grejer som jag tycker att du ska odla. Och det är ju hög tid att sätta igång med, i alla fall chilin. Så passa på att köpa dina frö nu. Jag tänkte faktiskt lägga min beställning på fröer nu i dagarna. Jag har inte gjort det ännu.
Nej. Jag tyckte det blev roligt. Du är, alltså jag måste ju säga så här, du är bra på matlagning.
Okay.
Jag kan tänka mig med din, vad ska vi säga, kallar det för intuitiva matlagningsstil också. Mm. Jag kan tänka mig att du misslyckas lite grann ibland, men också det här att du har misslyckats så pass mycket nu under lång tid, så att du har byggt upp en erfarenhet, så du har en jäkla känsla för det där med mat alltså. Och jag tyckte, utan att ha lyssnat på det här avsnittet nu, så tyckte jag att det blev väldigt roligt, för att vi pratade matlagning i också faktiskt.
Ja, kul. Ja, jag tycker att för mig hänger ju det här med småbrukandet väldigt mycket ihop med matlagning. Alltså det är ju ett sätt, jag har ju då jagat och fått kött, bra kött i många år, men att nu få bra grönsaker, det gör att det blir helt annorlunda att laga mat. Alltså det är mycket, mycket roligare, det blir mycket, mycket godare. Känns mycket bättre i magen liksom, både innan och efter man har ätit. Så ja.
Min son som bor i Karlstad nu, 11 mil härifrån, han får med sig grönsaker, rotfrukter, potatis och sånt härifrån en hel del. Men han handlar ju ändå där nere, så han har ju kontakt med de där köpta grönsakerna fortfarande.
Ja.
Nej, men när han kommer hit, han säger det ofta att det är liksom helt outstanding. Och han är ju tvärt emot mig, va. Han är ju en sån där munskänk, subtila smaker. Kan sitta där. Min pappa är likadan. Det är jag som är det svarta fåret där. Man kan inte vara bra på allt.
Verkligen.
Det är så. Det är så. Du, en liten grej.
Mm.
När det gäller de här kålrabbi, rödbetorna, mangolden och det här. Mm. Så ligger ju de, alltså för mig då, du ligger ungefär 2-3 veckor före mig, va? Så för du är ju zon 1, jag är zon 5.
Zon 2,
ja. Ja, zon 1 till 2 skulle jag nästan säga, va? Du är ju du är så nära havet där, va? Så att, de är perfekta att, vad ska jag säga så här, du sår ju dem i mitten på april, planterar ut dem i mitten på maj hos mig. Och det är ju då jag sätter ut mina tomater. Så just jag det. Kan alltså odla dem här i växthuset i Brätten. För det här då börjar det bli lite större mängder om man har lite större land, va. Och då är det perfekt att ha ute i växthuset. I det varmare klimatet som är där, lite mer skyddat och så. För du får så mycket ljus och sånt, va. Så där får jättefina planter där. Mm. Så avlastar du också det här inne.
Ja, men precis. Jag tror att jag nämnde det. Men du kanske satt och googlade något annat då. Men jag odlar också, precis. Alltså Brätten i växthuset med jordkontakt driver jag upp mina kålplantor.
Ja, jordkontakt, ja. Bra. Det är framgångskonceptet alltså.
Jag har lärt mig av den bästa, Patrik.
Ja.
Det är du som har berättat för mig att jag ska ha jordkontakt.
Ja, jag kan säga att jag är inte den bästa, men jag har lite erfarenhet då. Men ja, så är det.
Intuitiv småbrukare.
Ja, precis.
Hörrni, tack för att ni lyssnade. Lycka till med odlingen. Vi lär ju fortsätta prata om det här nästa vecka såklart. Och tack för ditt stöd, Patrik. Det är du som har lärt mig allt det här. Och jag är så glad att jag nu har det i min verktygslåda. För jag kan fixa så himla god mat här hemma.
Mm.
Tack snälla. Maila nej, vad fan är det nu då? hej@katastrofen.se om det är någonting.
Ja, men du vågar knappt säga det här med ljudfrågor och sånt längre, eller?
Tack för att du lyssnade! Ja, vi skulle ha haft en ljudfråga. Vi har fått jättebra frågor, men vi hann inte det idag heller.
Nej.
Men nästa vecka, då jävlar, då blir det en fråga om vattenrening.
Och grävda brunnar.
Grävda brunnar.
Vattenfiltrering.
Missa inte det! Vi hörs nästa vecka. Puss och kram! Hej då!
Hej då!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.